I kväll ska vi begrunda ämnet fridsfursten och tjänaren. Fridsfursten och tjänaren. Det är ganska många som har svårt att hålla ihop dessa båda ting. Man menar att Messias, vår Herre Kristus, han är antingen en fridsfurste eller då är han en lidande tjänare som lider svårt, blir pinad, jag måste ge upp andan på förbannelsens trä. Båda sakerna kan inte vara sant om samma person, menar man. Och det är synnerligt den judiska exegetiken som menar att dessa båda saker går inte ihop. Om Messias är en fridsfurste, och det vill man göra gällande att han är, då kan han samtidigt inte vara en ringa tjänare som måste lida. Och han behöver inte genomborras för våra synders skull. Därför har man så svårt med Jesaja 53. Som talar om tjänaren som blir genomborrad för våra synders skull. Men om vi lär oss att förstå vad som menas med frid och fred i biblisk mening. Och vad för sorts fridsfurste Messias är. Då ska vi finna att det råder den djupaste harmoni mellan fridsfursten och den lidande tjänaren. Bibeln talar ju mycket om frid. Och det bästa vi kan få, det är frid. Den största gåva som skänkes oss, det är frid. Och det har ju en viss anklang hos människor. Visst vill man ha frid. Visst vill du ha frid och jag vill ha frid. Och vad menar man? Ja, att bli harmonisk och lycklig. Att vara fri från alla störande, plågande, smärtande inslag. Och då tänker många att man kan bara få frid om det blir en sån förvandling att den här världen är helt annorlunda. Fri ifrån smälek och krig och sjukdom. Och många tror att det är nu målet. Och man sätter igång ett arbete för att upprätta en sådan fridsstat på något sätt här på jorden. Men Bibeln lär oss att den här världen kan inte förädlas i den riktningen. Den här världen är under förgängelsen och den måste gå under. Den ska brinna upp i eld. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi i enlighet med hans löfte. Det är alltså fåfängt att tro att vi ska få lyckan och friden om vi verkligen satsar allt på att förvandla vårt samhälle och den här världen. Men när nu det är sagt, ska vi då resignera och tänka, ja då finns det ju ingen frid då. Då har vi ingenting att se fram emot. Jo, det finns frid. Och när Bibeln talar om frid och fred, då kan den aldrig skiljas ifrån Gud och ifrån hans Messias. Vid sidan av Gud och vid sidan av Messias finns det ingen frid. Ingen verklig, ingen sann frid eller fred. Det kan råda fred mellan Sverige och Norge, mellan dig och mig. Men det är inte detsamma som den fred eller frid som Bibeln talar om. Grundläggande för den freden, det är att det blir försoning mellan Gud och människa. Och någon försoning mellan Gud och människa kan vi inte åstadkomma genom några insatser. De räcker inte. Vår skuld är så stor att ingen kan gälla den. Varken sin egen eller andras. Och den här stora skulden, den här synden och den här blindheten och svagheten och fördärvet som finns hos oss. Ja, det finns där. Och enda boten för det. Det är Messias. Att fridsfursten stiftar frid genom sin egen laguppfyllelse och sitt strafflidande. Att han bär straffet för vår synd. Själv smakar Guds vrede som vi har förtjänat. Och i allt fullbordar Guds lag det vi skulle göra men inte kan. Och gör det för oss och i vårt ställe. Vi ska nu se lite grann hur Bibeln förbinder frid med Gud, med Kristus. I varje gudstjänst nästan så hämtar vi några ord ur fjärde Moseboks sjätte kapitel. Verserna 24 till och med 26, de lyder så här. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Friden hör alltså samman med att Herren vänder sitt ansikte till oss i nåd. Inte för att fördärva och förgöra. Uttrycket kan också användas i den meningen i Bibeln. Vänd ditt ansikte mot dem. Det vill säga för att straffa och slå till marken. Utan här är det frågan om att Herren ska låta sitt ansikte lysa över oss i nåd. Att hans nådes närvaro ska komma oss till del. Och detta, vet vi ju, kan inte ske på annat sätt än att allt det som skapar ofrid, som skiljer oss från Gud, tas bort. Och det måste tas bort fullkomligt. Och det har Herren lovat att ta bort. Han har lagt all vår ofrid på sin son Messias. Och sonen har åtagit sig uppdraget att skaffa frid åt oss genom sin kropp. Genom sitt liv. Genom ett fullkomligt och syndfritt liv. Och genom ett fullkomligt offer för alla våra synder. Och det är bara på den grunden som vi kan utlovas frid och som Herren kan vända sitt ansikte till oss i nåd och skänka oss frid. I Gamla testamentet berättas det hur Gud i nåd uppenbarar sig för att undervisa människorna om vem han är, hur god han är och att frälsningen, livet, bara ges av nåd. Människorna vet att om Herren kommer till dem så ska de egentligen dö. Den som har träffat Gud, mött honom, sett honom måste dö. Och när han uppenbarar sig så blir man förfärad och fruktar. Och budbäraren från himlen måste då säga frukta inte. Och det kan heta nu har jag sett Herren, nu måste jag dö. Låt oss se till exempel på domarboken 6. Där uppenbarar sig Herrens speciella utsände. Han som är sänd ifrån Fadern. Han som gång på gång framträder som Herrens särskilde sändebud eller ängel. Och visar sig vara inte en vanlig ängel. Utan den oskapade ängeln. Som har Herrens namn i sig. Jag som är ingen annan än Herren själv. Den andra personen i gudomen. Det står så här från 22 versen. Då såg Gideon att det var Herrens ängel. Och Gideon sa det, ve mig Herre, Herre, eftersom jag nu har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa det till honom, frid vare med dig. Frukta inte, du skall inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Herren är frid. Vi ser redan av det här stället att i kraft av Herrens nådes närvaro och hans löftesord du skall inte dö, så har man frid. Och så ges frid. Och detta mitt under yttre nöd och stora omvälvningar, mycket oroligheter. Gideon är inblandad i strider, i krig. Det är alltså inte frågan om att nu är all olycka, all förgängelse krig och sjukdom borta, utan det fanns där fortfarande. Men samtidigt, mitt i allt detta, fanns den frid som övergår allt förstånd, som Paulus säger. Går vi igenom psalmernas bok så finner vi samma sak, att friden kan inte skiljas från Herrens löftesord. Friden hör ihop med Guds ord, friden hör ihop med Gud, med Herren Kristus, med Messias. Vi hinner inte kanske ge mer än ett exempel. Jag slår upp den 119:e psalmen och läser vers 165. Står det där: stor frid äger det som har din undervisning kär, och inget finns som bringar den på fall. Tillsammans med Guds ord, tillsammans med undervisningen, ges friden. Och nu ska vi då gradvis komma över till Jesaja, som visar hur fridsfursten och den lidande tjänaren är en och densamme. Vi ska inte gå in på Jesaja 53 med en gång, utan gå till det 54:e kapitlet först. Ser vi på den 13:e versen, så står det där: och dina barn ska alla bli Herrens lärjungar, och stor frid ska dina barn då ha. Dina, ja, det syftar på Sion, på Jerusalem. Men det är ett Sion, ett Jerusalem som inte är behäftat med förgängelse, så som det jordiska Jerusalem. Det är ett himmels Jerusalem som det jordiska bara skulle bära vittnesbörd om. Detta Jerusalem är skildrat i verserna innan så här: du arma som har blivit så drabbad av stormar utan att få någon tröst, se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag vill göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall, hela din ringmur av ädla stenar. Ett helt annat Jerusalem än det Jerusalem som fanns på Jesajas tid och det som finns än idag. I detta Jerusalem, där finns frid. Detta Jerusalem är nämligen den sanna kyrkan, eller det sanna Israel. Det är inte en yttre jordisk enhet, ingen jordisk yttre kyrka. Ty här finns det bara Guds barn. Här är alla lärjungar. Det stod ju så: och dina barn ska alla bli Herrens lärjungar. Det är inte så som i en kyrka eller församling här i världen, att där finns det både hycklare och sanna goda bekännare. Där smyger sig ibland din villolärare, och är det en avfällig kyrka så får till och med villolärarna vara kvar. Och en del säger: de kan också få vara där så länge också vi får predika. Så blandar man sanning och lögn. Men också i trogna kyrkor som bestraffar och utesluter de som inte tar emot tillrättavisning utan försvarar den falska läran, också i sådana kyrkor så kan det finnas en eller flera eller många hycklare. Endast Gud kan döma det. Vi kan inte se in i hjärtat. Och därför är ingen kyrka, inte ens en bekännelsekyrka, liktydigt med Kristi sanna kyrka, identisk med den. Kristi sanna kyrka är osynlig. Där finns det inga hycklare. Det är bara sanna Guds barn överallt, över hela jorden. Och så är det i detta sanna Sion. Där är alla lärjungar. Och därför är en stad byggd på safirer, tinnar av rubiner, portar av kristall, ringmur av ädla stenar. Det är ingenting som är förgängligt och som går sönder. Den här friden som de troende har, och som de har fått av Herren genom hans tillsägelse, hans förlåtelse, hans ord, och på grund av Messias förtjänst, den friden innebär inte att det blir frid runt omkring och i den här världen. Den friden innebär inte att vi inte har någon smärta i vår lekamen, i vårt kött. Att man blir fri från ont i ryggen eller i armen eller i magen eller i huvudet. Eller att alla människor blir så snälla. Tvärtom så lär oss skriften att den sanna friden kan inte finnas här i världen om det inte samtidigt blir attack, ofrid. Det kommer fiender som inte tål denna himmelska frid. Det sanna Jerusalem, den sanna kyrkan, den sanna tron är en nagel i ögat på vantro. Vantron är aldrig neutral i förhållande till Kristus, till sanningen, till Guds rena evangelium. Vantron är aktiv emot. Och därför säger Jesus, som är fridsfursten, om vilken det heter när han föds i Betlehem: frid på jorden. Jag har inte kommit för att kasta ut frid utan svärd. Då riktigt hoppar man till. Det går väl inte ihop. Fridsfursten kommer väl med frid. Ja, visst kommer han med frid. Men genom att han kommer med frid så väcker han söndring, svärd, uppror, hätskhet. Fridsfursten själv möts med orden: bort med honom, bort med honom, korsfäst honom. Man tål honom inte. Vantron vill bli av med honom och också hans sanna lärjungar. Därför heter det om fridsfursten att han är satt till fall och upprättelse. Han är både en stötesten och en frälsningens klippa. Det här förstår nu inte människor. De förstår inte att den frid som Herren ger, evangeliets frid, den frid som är för dig och för mig, som är den sanna lyckan, också för de yngre här, den friden, den kan inte världen varken se med sina ögon eller ge. Jesus säger om den friden: den ger jag inte som världen ger den. Och världen kan inte heller se den. Kristi rike är inte ett rike av denna världen. Det säger Jesus själv. Guds rike kan inte ses med ögonen, säger också Jesus. Och aposteln säger: Guds rike består inte i mat och dryck och yttre ting, så att man kan se, där har de mycket mat och mycket dryck, och där är det såna yttre förhållanden. Utan Guds rike består i rättfärdighet och frid. Och den rättfärdighet som övertäcker all vår synd och som håller är Kristus själv och hans förtjänst. Och denna rättfärdighet ser inte världen, bryr sig inte om den och vill inte ha den. Och den frid som vi äger genom syndernas förlåtelse, den ser man inte, och den trampar man också under sina fötter. Aposteln slutar ju, eller skriver ju ofta i sina brev: Guds frid till er. Eller i Filipperbrevet: Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Världen kan alltså inte förstå denna frid. Och denna frid, ja, Kristus själv och hans evangelium, väcker ofrid, söndring, förakt från världen, från alla oomvända, från mitt onda kött. Därför kan Jesus ropa över Jerusalem när han kommer inridande mot Jerusalem via Oljeberget sista gången före det att han ska genomborras på korset: o, att du idag hade insett också du vad din frid tillhör. O, att du hade förstått vad som är din frid. Men man förstod inte att friden var förbunden med Messias. Och förkastar man Messias, tror man honom inte, avvisar man honom, då kan man aldrig i evighet få någon frid. Profeten Jesaja betonar detta när han avslutar olika enheter i sin profetbok. När han avrundar enheten 40 till och med 48, så skriver han som avslutningsord: det ogudaktiga. barmhärtiga får ingen frid, säger Herren. Och när han avslutar nästa enhet, 49 till och med 57, så står det som slutord i 57: det ogudaktiga får ingen frid, säger min Gud. Och när han avslutar hela sin bokrulle, som har betonat att Herren är vår frälsning, Herren är vår frid, han blev genomborrad för våra synders skull, straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, så slutar denne fridsprofet med orden: och man ska gå ut och se hur de människor som avföll från mig nu ligger där döda, till deras mast ska inte dö och deras eld ska inte utsläckas, och det ska vara till avsky för allt kött. Det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Ja, så är det. Och nu ska vi då titta lite grann också på Jesaja 53. Den Messias som här beskrivs är ju den samma som har beskrivits i det nionde kapitlet som en fridsförste. I nionde kapitlet heter om honom att den är fridsförste, den starke guden själv. Det stora ljuset som ska uppgå i mörkret. Det står: ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila, och hans namn ska vara. Så står det ett ord som betyder ordagrant under. Och sen står det ett ord som betyder ordagrant rådgivare. Och då kan man läsa ihop de två orden, och då blir det underrådgivare. Eller en underbar rådgivare möjligen. Men man kan också hålla isär dem och säga att hans namn ska vara under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Och vi har sagt förut att med namnet beskrivs personen, hans natur och väsen och uppdrag. Och vad kan vi säga om Messias? Är inte hans väsen, hans person ett under? Gud och människa på en och samma gång. Den evige sonen, den som uppenbarade sig för Gideon, som vi läste förut, antar mänskligt kött och blod i jungfrun Marias sköte. Och är Gud och människa i en person. Finns ingen mer som, kommer aldrig mer finnas någon sådan. Gud och människan Kristus är unik. Ett under. Rådgivare. Ja, ingen annan kan ge de rätta beskeden, de rätta orden, den rätta undervisningen, de rätta råden åt oss än han. Han är en underbar rådgivare. Han är också under. Han är en rådgivare. Och det brukar översättas väldig Gud, så det är bättre att översätta mer ordagrant: han är den starke guden själv. Evig fader, det betyder att han för all evighet vårdar sig om oss, precis som en fader förbarmar sig över barnen. Han är vår herre, vår konung, vår herde, vår vårdare, och han är fridsförsten. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron, över hans rike. Detta rike finns redan. Det behöver vi inte vänta på. Och alla de som förlitar sig på Messias som sin rättfärdighet har redan nu frid i sitt hjärta, har gott samvete och ska också för evigt leva i den eviga himmelska friden. Då när den yttre förgängelsen och lidandet här i världen är borta. Men denne som är så stark, som är Gud själv, hur kan han samtidigt vara en lidande tjänare? Ja, det är detta som man inte får att gå ihop. Att den starke guden själv är en föraktad späd planta som växer upp ur en torr jord. Men det är så det är, och det är den stora stötestenen. Det är det som avses när det står: vem trodde vår predikan? Och nu behöver jag den hebreiska texten, får inte låna den längre. Och Herrens arm, för vem var den uppenbar? Vem kunde fatta och förstå? att Herrens arm, Herren själv, handlar i denna späda planta som ser så svag ut, som är så förnedrad. Ingen förstod dem, han skakade på huvudet. Människorna övergav honom. Och det är det tragiska som sker mestadels fortfarande. Ska vi ha en messias, då ska han vara stark. Då ska han kunna bli en stark världsförste i yttre mening. Han får inte vara den svage, lidande tjänaren. Som samtidigt är den starke. Som har all makt i himlen och på jorden. När de vise männen kommer till Palestina så tänker de naturligtvis att judakonungen, vars stjärna man har sett, måste ju födas i palatset, kungapalatset i Jerusalem. Det är först genom profeten Mikas ord som de förstår att det är i en ringa och föraktad by, håla, som Betlehem var. Då går de dit på profetordets grundval och får ordet bekräftat genom att stjärnan då visar sig igen och följer dem ändå fram till platsen där vår frid ligger i en krubba. Så svårt var alltså att förstå att judakonungen, vår frälsare, hela världens frälsare, skulle bli föraktad. Jesaja 53 sammanfattar många bibelställen som talar om att Messias är ett ringa skott, en telning. Och vi kan nu hastigt gå igenom den texten. Den börjar i 52 vers 13. Se, min tjänare handlar vist. Det är ett tekniskt ord, detta handlar vist i skriften. För att i allt underordna sig Herrens vilja och leva Gud fader till behag. Det är ju gudsfruktans begynnelse. Det är den rätta visheten. Och tjänaren är allt fullkomlig. Han handlar vist. Han är hög och upphöjd. Ja, mycket hög. Och när vi får höra att han är trefalt hög, denne tjänare, så kommer texten snart över på hans yttre ringhet. Liksom många häpnade inför dig, står det ordagrant. Och sen kommer det några hebreiska ord som inte är så lätta att tolka. Vanligtvis har man tolkat det som en inskjuten sats som säger att så missbildad från människor var hans utseende och hans gestalt från människors barn. Eller mer missbildad än människors barn. Men det ord man översätter med missbildad, eller hur brukar det stå i översättningarna? Fördärvad. Vanställd. Det ordet ser ut att höra samman också med verbet för smörja och ordet för messias. Och det kan också vara frågan om här att han är utvald, han är smord. Han är den utvalde från människors barn. Men hur det än är med den saken så fortsätter texten sedan genom att sammanfatta hans höga uppdrag. Denne tjänare skall bestänka många folk. Där står det i översättningen i regel någonting annat. Många folk ska förundra sig eller någonting. Står det så? Men verbet kan inte översättas annorlunda än att bestänka. Det vill säga han ska rena dem från synden. Han är som en överste präst som stänker blodet till rening. Men den överste präst är inte bara överste prästen, han är också offret. Han är själv det blod som renar hedna folken. Inför honom ska konungar stänga till sin mun. Till det som berättats för dem, det har de fått se. Och det de har hört får de förnimma. Men likväl så säger profeten, vem trodde vår predikan? Och Herrens arm, för vem var den uppenbar? Vem förstod alltså sanningen i detta? Och vi vet ju, fast man har hört det här i förväg, sagt 700 år före Messias födelse i Betlehem, så de flesta tror det inte. Kan inte förstå att det är Herrens arm, Herren själv, som ligger i krubban. Så kommer från andra versen. Han sköt upp som med ett ringa skott eller som en ringa telning inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade ingen yttre gestalt eller härlighet. När vi såg på honom så hade han inte ett utseende som var tilldragande för oss. Föraktad var han, övergiven av människor. Han var en smärtornas man. Han var väl förtrogen med syndafördärvet. Choli brukar översättas med krankhet eller sjukdom. Men det är mer än sjukdomen. Det är allt det som är sjukdomens orsak. Hela syndafördärvet. Hela skadan på grund av Adams fall. Han var en som man vänder sig bort ifrån. Så föraktad. Och vi höll honom för ingenting. Men det var vårt syndafördärv, vår krankhet, som han bar. Och det var våra smärtor som var, saval betyder nämligen nästan att det är lastat på honom. Det är en tung börda. Var lagda på honom, var lastade på honom. Men vi höll honom för, eller vi betraktade honom som en spetälsk. Eller som slagen. Verbet nagoa används om när man är slagen med spetälska. Eller när man är svårt plågad. Slagen av Gud. Och pinad. Och sen kommer själva centrum, den femte versen. Dock var det så att han var genomborrad. Man brukar översätta med sargad, men ordagrant betyder det genomborrad. Mecholal, genomborrad. För våra synders skull. Och här är det starkaste ordet för synd som hebreiskan känner. Det har tre olika ord. Och det här ordet betyder att göra uppror mot Gud. Att avfalla ifrån Gud. Att misstro Gud. Att vända honom ryggen. Att revoltera. Han blev genomborrad på grund av vår revolt. Vårt trots. Vårt avfall. Vårt uppror. Han blev krossad. På grund av våra skulder. Eller våra missgärningar. Straffet. För att vi skulle få frid. På honom. Texten är här så kortfattad. Den säger bara ordagrant. Straffet. Vår frid. På honom. Och det betyder naturligtvis straffet för att vi skulle få frid blev lagt på honom. Men man har inte tid med alla de här mellanorden. Man säger de viktiga orden. Straffet, vår frid, på honom. Och det är ju svaret på frågan. Hur kan Gud vara oss nådig och vända sitt ansikte till oss i frid? Jo, därför att straffet blev lagt på honom för att vi skulle få fri. Och genom hans sår blev det botat för oss. Inte kommer det kanske i framtiden att bli botat för oss i den mån som du räcker upp handen. Utan det konstateras som något alldeles objektivt. Genom vad han redan har gjort, redan innan du föddes, innan du började läsa Bibeln och började tänka. Så skedde detta. Och genom Bibeln och genom predikan, genom Guds nåd, så räckes detta åt dig så att du tar emot det som din personliga egendom. Men det är redan gjort för dig och för hela världen. Och det är därför vi har mission och har en församling och har kyrkor. För att det som är för världen och vunnit för alla människor ska delas ut. Man bör alltså översätta. Och genom hans sår blev det botat. Nirpalano blev det botat för oss. Vi alla som får irra vi hit och dit gick vilse. Var och en ville vända sig till sin egen väg. Alla vet ju bäst. Men Herren lät drabba honom allas vår skuld. Han blev plågad. Han ödmjukade sig. Han öppnade inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort till slakt. Han var som en tacka, ett moderfår, som inför dem som klipper henne står helt tyst, helt stum. Ja, han öppnade inte sin mun. Medels våld och dom togs han bort. Och vem i hans länkte betänker detta? Han skars av, högs av från det levandes land. Och på grund av mitt folks uppror eller synd kom plåga över honom. Man tilldelade hans grav hos de ogudaktiga. Men med en rik vid sin död. Och här är det mycket underligt. Här står det död i pluralis. Det går inte att översätta. Vid sina dödar. Och många översättare och bibelkritiker säger att det måste vara fel här i texten. Men om han dog för dig och för mig, då är det mer än en död. För alla människors död han dog. Intressant. Då räcker det inte med singularis. Och detta med en rik i sin död, där man funderar på vad det betyder. Syftar det på detta att han kom i den rike Josef av Arimateas grav? Eller syftar det på Gud? Det kan ni själva fundera på. Och sen kommer ett uttryck som kan översättas både med fastän eller därför att. Om man översätter det med därför att, så bör man alltså hålla ihop detta. Men han kom alltså till en rik vid sin död därför att han hade inte gjort något ont, något våld. Svek fanns inte i hans mun. Han var alltså syndig, han var fullkomlig. Eller då tänker man sig att detta, men med en rik vid en, hos en rik vid sin död, en inskjuten sats. Och så fortsätter man då, fastän han blev alltså, fick en grav bland överträdarna, fastän han inte hade gjort något våld och inte svek fanns i hans mun. Och den lösningen 1917 gått på. Det behagade Herren, det var Herrens vilja, det var helt enligt Guds rådslut att slå honom, att låta syndafördärvet drabba honom. Så står det. Det var inte något som gick i baklås eller som dispensationalisterna lär, att Jesus egentligen skulle ha upprättat ett fridsrike nu. Men så gick det baklås. Och då fick det här med fridsriket skjutas upp. Och så fick man skjuta in en ny sak som inte var tänkt från början. En parentes med en kristen församling eller någonting. Nej, det här var enligt Guds plan och Guds vilja. Att han skulle ta syndafördärvet i vårt ställe. Och sen står det lite svårt att översätta. Om du gör hans liv till ett skuldoffer, så får han se säd, så får han länge leva. Så ser det ut och stod grant. Och han gjordes av Herren till ett skuldoffer för oss. Och därför behöver vi inte offra något mer skuldoffer. Det är det sista och slutliga fullkomliga offret. Och Herrens goda vilja skall genom honom ha framgång. Och av hans själs vedermöda, eller på grund av hans själs vedermöda, så får han se och han blir nöjd. Han är tillfreds. Här handlar det om uppståndelsen. Han blev dödad, han blev avrättad. Han blev offrad som ett skuldoffer i vårt ställe. men likväl får han leva länge. Han får se säd, han får se barn, han får många barn och han är tillfreds. Hans liv slutar alltså inte med döden, utan han får se igen. Han uppstår och han får en riklig frukt på grund av sitt försoningsverk. Genom sin kunskap, och det syftar förmodligen om genom sin gemenskap med Herren, förklarar den rättfärdige min tjänare de många rättfärdiga och deras skulder. Ja, det är det han som bär. Och därför skall jag utskifta åt honom det många. Han får alltså som byte det många. Inte bland det många, utan han får det många som byte. Han får väldiga eller starka. Får han utskifta som byte. Här är alltså bilden av en krigare ungefär som har vunnit seger. Segern över djävulen, den store motståndaren. Och han har ett rikt segerbyte. Vi läser ju många texter om hur han kommer som en segrare i ett krig och har segerbytet framför sig. Och detta därför att han tömde ut in i döden sin egen själ, sitt liv. Det är det som Paulus tar upp i Filipperbrevet sedan. Han utblottade sig själv in till döden på korset. Här står det, han tömde ut sitt liv. Till döden, in i döden. Och han blev räknad bland revoltörer eller ogärningsmän. Men det var det mångas synd som han bar. Och för ogärningsmännen trädde han in. I 1917 står det att han bad för överträdarna. Och det är ju sant, men det hebreiska ordet jafkia betyder mer än han bad. Han trädde in i deras ställe. Han är deras medlare, deras ställföreträdare. Han trädde emellan. Han tog sig an illgärningsmäns sak. Syndarnas, revoltörernas sak tog han sig an och tog på sig. Ja, detta är en relativt ordagrann sammanfattning av att fridsfursten är den lidande tjänaren. Och på vilken grund han är vår fridsförste och ger oss frid. Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Amen. Så kan vi sjunga ur Luthers psalmbok 737. Vi sjunger den på melodin 106, upp min tunga att lovsjunga. 106. Och nu har Ingmar Furberg strängeligen förmanat mig att säga till om att det ska tas upp en kollekt till Stiftelsen Biblikum nu. Jag vet inte hur man gör, Ingmar. Man kanske lägger sin kollekt när man går härifrån, eller? Ja. Nej, det finns ju Håva. Jaha. På det viset. Det blir alltså tillfälle att nu, om man så önskar, stödja Stiftelsen Biblikum som vill slå vakt om en bibeltrogen teologi och bibeltrogna föreläsningar om bibeltrogen bibelöversättning.